Ja, vi ska slå upp vår bibel på i Nya testamentet och Romarbrevet. Romarbrevet, det 11:e kapitlet. Och jag läser in ett par versar in i det 12:e kapitlet. Romarbrevet 11 från vers 33. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Så förmanar jag nu er bröder, systrar, syskon, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Amen. Ja, nu ber jag Herre att du ska öppna våra sinnen, våra andliga ögon, så att vi kan se undren i din lag, Herre. Jag ber att du ska ge oss öppna sinnen för att kunna ta emot dina tankar. Och jag ber om ett befriat område där din härlighet får regera, Herre. Och där din helige ande får vara närvarande i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, Guds storhet. På något sätt så kan situationer i livet lyfta fram hans storhet på ganska makabra och remakabla sätt. När man ser saker och ting och upplevelser, gör upplevelser i naturen, inte minst, kan jag tycka i varje fall. När det blir såna där upplevelser som man bara tänker att, men gode Gud, vilken skaparmakt som har gjort det här fantastiska. En naturscen som där man ser blånade berg och regnbågen. Vi gjorde en sån promenad igår eftermiddag och kväll och kunde bara konstatera fantastiskt med det här scenariot som på något sätt lyfter fram Guds storhet. Paulus säger ju det också i Romarbrevets början, här är det väl, det står om att Gud har skapat allt det här för att på det sättet presentera sin karaktär, sin härlighet och sin makt. Men många människor har inte riktigt kunnat uppfatta det här och förstå det fullt ut. Men det brukar säga så här om ateistens svåraste stund. Det är när han står inför en sån här scen, ett naturscenario som tar andan ur honom eller henne, och han eller hon har ingen liksom att kunna connecta till och säga tack Gud för det här. Den måste vara den svåraste stunden för en ateist, att stå vid sin nyfödda barn, ett under har skett, och inte kunna hänge sin tacksamhet till någon högre makt. Paulus skriver här, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har givit honom något som han måste betala igen? Men nu har Gud gett oss allt det här, fritt och förintet. Tänk om vi skulle måste betala för varje ögonblicksbild vi ser när vi går ut i naturen eller så här. Varje upplevelse att nu vart jag skyldig Gud en massa pengar för den här fantastiska synen jag fick se. Men allt är till för oss fritt och förintet. Så på ett sätt så kan man ju få upplevelsen när Paulus skriver det här i det 11:e kapitlets slutskede som att Gud är ouppnåelig. Man kan inte nå till honom, man kan inte komma in i hans närhet, för han är outgrundlig, han är så ofattbar. Man kan inte ta fast honom, man kan inte, ja, han är något väsen som man inte kan nå till. Men samtidigt så säger han då i det 12:e kapitlets början här om att vi ska ge oss själva till honom som ett offer. Nu när vi inte kan riktigt förstå honom fullt ut och kan paketera in honom i ett eget litet paket och ta med oss honom så vid nödfall. Utan han finns här över oss och i oss och runt omkring oss. Och han är till för oss. Men han vill ha kontakt med oss. Det är inte så att han vill demonstrera sin makt på det här sättet. Genom all denna fantastiska naturscenarier som vi ser utöver idag över bygden. Med den här skira grönskan som bara tar andan ur en. Och presenterar sig som att här är jag. Det är jag som är Gud. Utan Gud har i sin kärlek, genom Jesus Kristi död på korset, vill att visa oss och ge oss möjlighet att komma i kontakt med honom. Att komma så pass nära Gud att vi kan känna honom, umgås med honom, uppleva honom som vår far. Abba, fader. Tack, far. Men då är det någonting som krävs, att vi ska hänge oss åt honom så till den grad som Paulus beskriver det här i 12:e kapitlets första vers, att vi ska frambära våra kroppar som ett offer till Gud. Då är det inte bara ett ben han vill ha eller ett lillfingret, utan han vill ha våra kroppar, allt vad det innehåller, ande, själ och kropp. Det är vad Gud vill ha för att hans tankar ska kunna implanteras i oss och bli våra tankar, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Det här är ju intressant, att Gud har velat sänka sig ner till vår nivå genom Jesus Kristus som blev människa. Han blev som en av oss. Gud blev som en av oss för att ge oss möjlighet att förstå honom, att komma in på hans område så att säga och tänka Guds tankar. Och det här börjar bli problematiskt kan jag tycka, för att tankelivet är ju så otroligt komplicerat och mångfacetterat. För tänk hur många tankar vår lilla skalle kan rymma. Men nu står det i 12:e kapitlet här att anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Eller i den äldre översättningen så står det om förnyelsen av era tankar. Sinnets tankar, alltså på något sätt att det kan bli förnyat. Och ibland så kan det ju vara så att man inom psykologin talar om att man kan hamna i felaktiga tankemönster som fångar en till att skapa tankemonster som inger en människa fruktan och ångest. Och jag skulle vilja påstå så amatör jag är på det här området att det är en av vårt lands mest utbredda sjukdomar.
För jag möter dagligen i mitt arbete människor med ångest. Och ibland så blir jag nästintill förtvivlad över hur unga människor kan ha drabbats av det här och stängts in i ett fängelse. Där tankarna har liksom blivit begränsade till mig och mitt och så det här jätteproblemet som man har skapat i sitt tankeliv. Och jag kan bli till bristen för tvivlad när jag möter en gammal människa som jag förstår har haft det här tankemönstret i stort sett hela sitt liv och fortfarande på ålderns höst sitter med det här begränsade tankemönstret som liksom bara har fångat in en människa och hållit henne tillbaka. Anpassar inte efter den här världen utan låter förvandlas genom sinnets förnyelse. Hur underbart är inte det då att se en människa bli förvandlad som har varit fångad i sitt tankeliv, i sitt inre. Att se en människa bli så totalt förvandlad att man kan inte känna igen henne från igår till idag. En upprättad människa som har fått bli befriad till sitt sinne. Jag sa det i onsdag så att jag tror att det är den vackraste människa som finns. En människa som har blivit befriad. Då betyder det inte så mycket om hur utseendet ser ut så att säga. Utan det är en utstrålning. Tänk dig Jesajas beskrivning på Kristus. Hans utseende kunde inte behaga oss. Men det sitter inte i utseendet. Utan hans utstrålning, hans innersta hjärtats kärlek till fadern. Att fullborda sin faderns vilja. Att dö på ett kors. Det gav honom en utstrålning. Han talade som ingen annan hade talat tidigare. Konstaterade man när man lyssnade till honom. Han utförde saker och ting som ingen hade gjort tidigare. Den är Jesus som gick på vattnet. Som uppväckte Lazarus från de döda. Hans utseende kunde inte behaga oss. Man resonerar ju då till hur man menar med det hans utseende kunde inte behaga oss. Var det utseendet när han hängde på korset, sönderpiskad, slagen? Hans utseende kunde inte behaga oss. Men där på korset var han seger. Söndertrasad. Hans utseende kunde inte behaga oss. Men där utropade han, det är fullbordat. Ett förnyat tankeliv är ett måste för att förstå Guds tankar idag. Petrus säger i fjärde kapitlet i sitt första brev och den första versen att ni ska beväpna er med hans sätt att tänka. Med Kristi sätt att tänka. Och hur tänkte då Jesus? Ja, det kan man ju fundera. Han som inte aktade på sin ställning som Guds son utan ödmjukade sig in till döden på korset. Att inte tänka mänskligt kan man kort sagt säga vad Jesus tänkte. För att våra tankar är ju ofta att jag ska bli stor, jag ska bli större, jag ska bli störst. Alltså den här stegen uppåt i livet. Man ska göra karriär och man ska bli mäktig. Men Jesus hade makt att kalla till sig hela himmelens änglar och resurser när han var på väg att hängas på korset och säga att hit men inte längre. Men han tänkte inte människors tankar, utan han tänkte Guds tankar. Han hade kunnat säga stopp när de höjde hammaren och skulle slå den första spiken genom hans händer, genom hans fötter, och säga att nu får det vara slut. Men han gjorde inte det. Det här är ju någonting som vi brottas med dagligen, vi människor, tankelivets terror. Hur vi har tankar som kommer och landar för ett kort ögonblick som en fjäril och sen lättar det innan vi hinner fånga dem. Och det är så fullspäckat med tankar i våra huvuden. Så det är ju lite märkligt att vi kan få någonting gjort överhuvudtaget, för att det är så många tankar som kommer och som fäster sig en stund och så drar de i oss, och så kommer en ny tanke och drar oss åt ett annat håll. Så att en människa kan gå rakt är ju märkligt, bara det, med tanke på alla dessa tankar. Men en psykolog, de talar ju om hur man ska försöka ha bearbeta det här felaktiga tankemönstret man har fått. Och det går genom samtal och det går genom på olika sätt, har jag förstått. Att försöka bemästra det här felaktiga tankemönstret som man har fått eller som man är bunden av. Det märkliga är ju det att det som fyller våra tankar kan ge utslag i kroppen. Man talar om psykosomatiska sjukdomar som har sin grund i tankelivet, i sinnet, men det kan ge utslag på kroppen. Men det är ju egentligen inte så konstigt. För kroppen består ju av tre: ande, själ och kropp. Och det tillsammans blir en helhet. Likaså som Gud är treenig: Fadern, Sonen och den helige Ande. Men att inom sjukvården man idag har förstått mer än tidigare, säger man i varje fall, att psyket och kroppen hör ihop på det sättet att man måste samarbeta med psykiatrin och läkarvården. Det fick jag höra när jag stod inför faktum att jag höll på att bli utbränd. Och läkaren konstaterade att det här är inte... Min kropp reagerade, men han förstod att det var någonting djupare sett i sinnet med min arbetssituation. Och han påstod då på 90-talet att det här är ju någonting som vi måste lära oss att samarbeta mer med, psykiatrin och sjukvården, för att det har ett samband, ett sammanhang. Och det här talar man om nu alltså, i vår moderna tid. Men det här är ingenting nytt, för att Gud har skapat oss. Han är mycket, mycket, mycket väl medveten om den här problematiken med tankeliv kontra kroppens reaktion. Vi behöver inte gå till sjukvården, sitta 7 timmar på akuten och vänta på besked. Utan vi kan gå till Guds ord, för Gud har receptet. Han har skrivit ett recept till oss, och det är Bibeln. I Filipperbrevet så har vi ett underbart recept. Och det bästa är ju det att det här receptet är gratis. Och medicinen är fullkomligt fri. Och den är effektiv. Och den är till för oss var och en. Filipperbrevet 4. Filipperbrevet 4 och vi kan ta från den 6:e versen. Det här är ju ett sånt här underbart bibelord som man kan bara återvända till gång efter gång efter gång. Filipperbrevet 4:6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Vilket recept! Och vilken beskrivning. Att vi kan välja vårt tankemönster och få bukt med de här ostyriga tankarna som vill ta makten över oss och styra oss in på vägar som vi inte vill gå. Alltså att Gud presenterar här ett recept på vad vi ska tänka, vad vi ska fästa våra tankar på. I den här världen som är så fylld av påverkansmöjligheter. Man brukar tala om att det var mycket bättre förr. Ju förr desto bättre. Men det är inte alltid sant. Men ibland så har det sin betydelse, vill jag påstå. För att idag, med den uppskruvade tempot som är idag, jämfört med bara på 60-talet, 70-talet, det har förändrats så enormt. Så ett uppskruvat tempo idag som människan inte klarar av rent mentalt. Därför har de här sjukdomarna som kallas för utbrändhet eller man har gått in i väggen har ökat så otroligt markant. Därför att människan är inte skapad för det här tempot. Utan Gud har skapat oss för att leva i hans frid. Min frid ger jag er, säger Jesus. Inte den som världen ger, utan min frid. Och det är ju det här som är den skillnad som vi måste lära oss att förstå och komma in i vårt tankemönster också. Att det finns en annan frid. Även om vi kan uppleva frid här i världen så finns det en gudomlig frid. Likaväl som det finns gudomliga lösningar. Det finns lösningar här i världen som vi kan få tag i och tag på. Men Guds lösningar. Den onde, han har förstått att det här är väldigt viktigt för honom. Att kunna ha en strategi hur han ska kunna nå oss människor. Och att komma in på hans tankar och förledas av honom. Och då gör han sig så lik som möjligt. Han klär sig som en ljusets ängel. Han är ju en fallen ängel från början i gemenskap med Gud som en av hans främsta änglar, men föll och blev utkastad från himmelen. Därför är det ju inte så märkligt när Paulus säger om att om de här som var mest ute efter att korsfästa Jesus, det religiösa etablissemanget på den tiden, hade förstått det här skulle de ju inte ha korsfäst härlighetens herre. Men nu var det fördolt. Och då säger han att också änglarna längtar efter att få blicka in i den här hemligheten. Men alltså det är fördolt för dem, men det är uppenbart för oss genom Jesus Kristus. Och det är intressant att Gud har valt oss människor som för mer än änglarna. Och det ska vi ha klart för oss. Att änglavärlden är till för oss. De är våra tjänare som ska betjäna oss. När vi ber så sätts de i funktion. Därför behöver vi be mer. För att få mer andlig rörelse i vårt område. Änglar på uppdrag. På uppdrag. De har fått uppdraget av Rolf Ronnerskärna, av Kjell Arogen, av Karin Irén, av oss var och en här har satt igång en ängla här på rörelse. Det har vi fått en tanke ifrån Gud, en vansinnig tanke. Det är det som är så märkligt, att vi försöker tänka Guds tankar samtidigt som mänskliga tankar ska bedöma om det här är rätt eller riktigt. Och ibland så kan det ju slå knut på hela tillvaron. När Guds tankar försöker blanda sig in i våra mänskliga begränsade tankar. Och säga att gå och gör det här. Men är du knäpp? Nu har jag fått några tokiga tankar igen här. Att jag ska gå och att jag ska ringa till honom eller henne. Som inte jag har ringt till på 30 år. Vad är det för tankar? Sådana tankar är ju lätt att vifta undan som tokforen. Men Guds tankar, hur ska vi kunna bedöma det som riktigt med våra begränsade tankemöjligheter? Men vi måste få ett förnyat tankeliv. Förvandlas i vårt tankeliv så att vi förstår de här så kallade tokiga tankarna. Att det är Guds tankar. Som vill föra oss in i en riktning som vi inte riktigt har fattat. Att det har konsekvenser med sig. Kanske inte för mig i första hand. Utan för han, hon och dem. Min handling då får konsekvenser för många. Därför att jag gjorde en dåraktig sak. Som jag tänkte att det här måste vara tokigt. Men det var Guds tanke. Vi vet att den här kampen vi har i vår kropp, Paulus talar om den, att vem ska befria mig från den här kampen? Hur ska jag bli fri från den här kampen som jobbar? Att det jag vill göra, det gör jag inte. Och det här sammelsoriumet som kan uppstå i en människa. Paulus, den här mäktige, andlige mannen, hade också brottningskamp i sina tankar, i sitt kött. Men Gud var ett tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Så har han uppfattat och förstått att det finns en väg att gå för att komma loss i den här brottningskampen i sitt inre. Att närma mig Gud. Att söka mig närmare Jesus så att jag kan höra hans viskning. Jag har berättat det någon gång förut hur vi hade ungdomssamling hemma i vår pastorslägenhet i Emmaboda. Och jag skulle beskriva för ungdomarna just det här vikten av att kunna lyssna in Guds röst bland alla röster som finns i etern runt omkring oss som vill fånga vårt intresse. Och till att demonstrera det här hade jag tagit fram en gammal radioapparat. Och så knappade jag in AM-kanalerna här. Du vet när man kan få in hela världen och länderna runt omkring. Och så började jag vrida på det här. Och det var kinesiska och så var det från Ukraina och Sydjemen. Och så helt plötsligt när jag rattade det här och det var ju absolut ingenting som jag hade tänkt ut, så kom jag in på, det var ju på kvällen det här, så att jag vet inte vilken tid riktigt det var, men det var i alla fall så helt plötsligt så kom en svensk röst in i etern bland alla dessa kanaler och sa tydligt och klart: Jesus Kristus är uppstånden. Och så försvann det. Och jag var alldeles paff. Vad hände? Vad var det där? Då var det ju kvällsandakten på den svenska median som hade kommit igenom. Jag hade lyckats hitta den bland alla dessa kanalsökningar som fanns. Och kom precis in på rätt kanal när den här radioprataren uttryckte det så dramatiskt: Jesus Kristus är uppstånden. Det finns en sån mängd av röster som vill fånga vår uppmärksamhet. Så en mängd av tankar som vill få oss att den tar jag. Den fäster jag mig vid. Men det finns en tanke som Gud har för oss. Eller en tanke. I Jesaja står det att idel goda gåvor. Nej, det står i Efeserbrevet, förlåt. Jag tänkte på det här att hans tankar för oss är fridens tankar och icke ofärdens, till att ge oss en framtid och ett hopp. Fridens tankar, det kan verkligen behövas idag när världen är så full av orostankar. Jag ska försöka skynda på här. Vi ska titta på några exempel på människor runt omkring Jesus som vi kan uppfatta som, tänk vilka supermänniskor andligt sett. I Matteus 16 så hittar vi en sån andlig supermänniska, Superman, som heter Petrus. Han är ju den där lärjungen som är väldigt impulsiv. Men det här var alltså Petrus före pingstdagen. Det står i Matteus 16. Och för att läsa från vers 21 för sammanhangets skull. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärde, och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Här ser vi hans tankemönster. Han hade valt att jag ska gå den här vägen. Oavsett vad den kommer att föra med sig, jag ska gå den här vägen. Men då tog Petrus honom åt sidan och började motsäga honom. Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Han försöker få honom på andra tankar. Bort det. Men då säger Jesus till honom: Petrus, gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Här ser vi att Jesus gör den stora definitionen, skillnaden på Guds tankar och människotankar. Att det kan låta så, det är det som kan vara bland det stora problemet för Guds församling. Att vi ska tänka så mänskligt. Att vi ska tänka på människors sätt. Och det är ju det som är dilemmat när vi är en församling, Guds församling, och samtidigt i statens ögon så är vi en förening. Med föreningsstadgar som vi måste följa, och vi ska ha demokrati och så vidare, demokratiska val. Men Guds församling ska skötas med Guds tankar. Inte människotankar. Gå bort ifrån mig, Satan, och säger Jesus till Petrus. Jag tror inte han säger det till Petrus, till hans kropp personligen, utan han säger det till hans tankemönster han nu har valt. Att försöka få bort Jesus från Guds tankar till att tänka mänskligt sätt. Att du måste ju förstå att om du lägger ut det här rent tekniskt och tankemässigt, att tänk igenom det här nu en gång till. Måste det inte kunna finnas en genväg att slippa möta det här och kunna stå upp i härlighet och slippa gå igenom det hela, det här besvärliga. Det måste ju vara mycket, mycket bättre. Och det kan låta så smart och så väl formulerat och genomtänkt. Medan Guds tankar ibland kan låta lite klumpiga och rakt på sak. Du ska gå igenom den här prövningen. Men du är inte förlorad för det. Därför Gud har en tanke längre fram på vägen. Där det ska bli en uppståndelse. Du ska gå igenom till seger. Men du måste gå igenom det här. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal. Fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Märk väl. I den 23:e salmen så förändras attityden mitt i salmen just här. Om du läser den salmen tydligt ordagrant så ska du märka en viss nyansskillnad. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila. Och så vidare. Men där händer någonting. I dödsskuggans dal så är det inte bara han utan du. Det blir mer personligt. Du är med mig. Din käpp och stav. De tröstar mig. Där i prövningens stund så kan de här diffusa rösterna som ibland har blivit så starka att de har tagit över. Så kan de styras åt sidan därför att det finns en genomträngande röst från den himmelska världen som vill nå dig mitt i dödsskuggans dal. Mitt i prövningen. Mitt i svårigheten. Och den säger att min frid ger jag dig. Det är någonting större som väntar på andra sidan. Prövningar vi möter få och vi ofta ej förstår. Herrens vägar när han och så vidare. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Men så vet ni att längre fram i Petrus och hans lärjunga vänners liv så händer ju det dramatiska när Jesus dör på korset. Han uppstår och visar sig för dem en efter en och tillsammans. Och de kan konstatera att han har uppstått. Och så säger han till dem innan han lämnar dem att vänta i Jerusalem till dess att ni blir klädda med kraft. När den helige ande ska komma över er och ni ska gå ut och vittna om mig. Och så vidare, den här dramatiken som vi precis nu har passerat i tiden med pingstens budskap. Och då har vi mött Petrus när Jesus säger att gå bort Satan. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Och så möter vi Petrus lite längre fram i det Apostlagärningarnas andra kapitel. När anden har fallit och de har blivit tända. Eldslågor på dem var och en. Tungor av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem i det tredje versen i andra kapitlet. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Hur inger anden oss Guds tal eller de här tilltalen, om han nu inger saker och ting till oss för att vi ska säga eller för att vi ska göra eller vad vi nu kommer fram till att det här handlar om. Hur inger den helige ande oss att utföra de här sakerna, att tala eller att göra? Jo, genom tankelivet. Det är ett gudomligt instrument, det här tankelivet, som är så bökigt och svårt att hantera. Men det är där Gud vill sätta in sina tankar så att vi förstår att det är det här Gud vill att jag ska göra. Alla började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och så står det i 14 versen. Då trädde Petrus fram tillsammans med de 11, tog till orda och talade till dem. Och så håller han en pingstpredikan som går till historien. Den här Petrus som Jesus för en tid senare tidigare hade sagt att gå bort Satan. Dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Men nu hade den helige ande trätt in på arenan och gett en möjlighet för Petrus att förstå ännu tydligare Guds tankar. Och ledd av honom, ingiven av Guds helige ande, så talade han mäktiga saker om Guds mäktiga gärningar. I Apostelgärningarna 13 kapitlet, eller 4 kapitlet kan vi ta först, och den 8 versen. Då har de hamnat i svårigheter, Petrus och Johannes. De förde fram apostlarna och började förhöra dem. Alltså i 4 kapitlet och vers 7 kan vi ta. Det var stora rådets medlemmar, både äldste och skriftledare, som hade samlats. Så de förde fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem, ni folkets rådsherrar och äldste, och så vidare. Och så håller han än en gång en eldig förkunnelse för dessa rådsherrar, så att de blev tvingade att släppa dem. De fick ingen auktoritet längre över dem, utan de var tvungna att släppa dem. Det är för att Petrus hade talat inspirerad av den helige ande. I det 13 kapitlet så hittar vi också en sån här situation som är direkt avväpnande egentligen. Från början där i 13 kapitlet så står det så här. Guds ord hade framgång. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare. Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den helige ande, avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem. Sedan de hade blivit utsända av den helige ande for de ner till Seleucia och därifrån seglade de till Cypern. Ja, det här kan ju verka som en sak som många andra. Men det är viktigt att få med den helige andes närvaro i den här styrelsesammansättningen som var. De här ledarna hade styrelsemöte. Men det var den helige ande som var ledaren i det här styrelsemötet. Därför den helige ande sa. Och hur säger den helige ande? Kanske genom en av bröderna i den här styrelsen som fick ett tilltal. Den helige ande ingav till honom att säga. Jag tror att det är Barnabas och Saulus som vi ska avskilja. Ni ser att det var helt naturligt för dem att den helige ande var med där. Och hade sin del i diskussionen, i samtalet. Det var så tydligt och klart och så naturligt att de bad och avskilde åt de här männen för den här uppgiften. De fastade och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Och så säger texten här att sedan de hade blivit utsända av styrelsen för församlingen. Nej, det står sedan de hade blivit utsända av den helige ande. Det var det som var det viktiga, att det var tydligt och klart att det var inte en styrelse som hade kommit överens efter en stor diskussion fram och tillbaka, och man hade blött sina åsikter fram och tillbaka, och det hade varit många namn på tapeten som hade velat komma fram. Nej, det var två namn, och de avskilde man, och sen sände den helige ande ut dem. Tänk vilken styrka för Saulus och Barnabas att ha det här i ryggen med sig på sin missionsresa. Att det var den helige ande som hade skickat iväg dem. Jag kan tänka mig så här att ibland så behöver vi verkligen, vi behöver hitta tillbaks till att det är den helige ande. Det är hans tankar som vi behöver hitta till. Och ibland kan det ju vara helt märkligt, konstigt. I 16 kapitlet går jag in för landning, ska ni ha klart för er, så att ni kan börja andas ut. Då är Paulus ute på sin andra missionsresa. Då säger första versen att Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Och så vidare. Men då står det så här. Från fjärde versen. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingarna stärktes i tron och antalet troende ökade för varje dag. Och sedan säger det. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien. Eftersom de av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de be sig till Bithynien. Men det tillät inte Jesu ande. De for då genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Här ser vi också ett axplock ifrån situationer som människorna på Jesu tid kom in i. Och fick uppleva ett tydlig ledning av den heliga ande. Att det var precis som att den heliga ande var med i sällskapet. Och så att det stoppat. Nej, dit går vi inte. Och dit får absolut, det ska inte ske att ni går dit. Tillät inte den heliga ande. Först trodde att de hindrades. Hur hindrade den heliga ande då från att gå in dit? Mycket enkelt kan jag tänka mig. Det har hänt mer än en gång när jag stått på busshållplatsen vid Ytterlännes gamla, Ytterlännes gården som den heter, den busshållplatsen. Och stått och sett att nu är bussen på väg här. Och så kommer bussen och kör förbi. Men vad? Jag stod ju här. Ja, det var inte meningen jag skulle till jobbet idag. Jag får gå hem eller får jag ringa frugan om hon är hemma och säga kom och hämta upp mig och kör mig till jobbet. Busschauffören var blind för mig. Och det har hänt både mig och Inga Lill och Emmy att de har blivit blinda för ett ögonblick. Och det är lite skrämmande att det kör omkring busschaufförer som är blinda. När vi klagade på det här till din tur, det var inte vår tur, men var någon annans tur i varje fall, så klagade vi på det här och då säger de därifrån att chauffören hade inte sett någon där vid busshållplatsen. Vi lever i ett osynligt liv tillsammans med Jesus och ibland så blir det väldigt påtagligt osynligt att inte ens busschaufförer ser oss. En sån naturlig händelse som idag, vi kan tycka att ja, det var en händelse i vardagen. Men kanske det är så ibland att vi skulle vara mer uppmärksam på att istället för att bli tvärilsk på bussbolaget och tänka att de skulle sänkas i Röda havet eller någonstans. Att vi kanske kunde tänka så här att det här hände, kanske det är Gud som vill någonting speciellt. En dag jag stod där och bussen hade kört förbi trodde jag för att den tiden hade gått över för länge sedan. Och jag stod och irriterade mig. Då ringer telefonen upprepade gånger och jag blir irriterad för jag tänker jag har inte tid, bussen kan ju komma när som helst. Och till slut efter, jag får väl svara då. Ja, hej, det är Eva, jag står här 20 meter framför dig, vill du åka? Hon hade sett mig stå och vänta på bussen och skulle in till stan. Så då fick jag ju skippa det här med bussen och åka med Eva istället. Så ibland så kan ju sådana saker hända som gör oss klara för att vi ska verkligen dit. Oavsett om det är min tur eller otur att inte bussen kommer, så vill Gud att jag ska vara där. Alltså sådana här dråpliga saker, små saker, kan få oss att börja tänka lite grann högre tankar. Kanske Gud har en annan plan, en annan tanke för mig idag. Jag tror vi måste pejla in det här, vara mer tydlig på de här kanalerna. Det är så mängder av att vi kan hitta den rätta kanalen som säger den här hälsningen till dig idag. Jesus Kristus är uppstånden. För i det här tankespektrat som vi har idag, där vi har blivit, jag ska säga, vi har fött vårt tankeliv med saker och ting som absolut inte skulle borde finnas där. Och ibland skulle vi behöva stänga dörren, dra ner rullgardinen och stänga oss in i kammaren. Och där talar med Jesus. Och slippa det här mediebruset, synintrycken, lukterna och smakerna som förvillar oss. Jag tror det är därför ibland Gud vill kalla oss in i den här, i din kammare. För det är där, endast där han kan nå oss. Det är för att det finns så mycket störande moment och instrument som stör kanalerna. Men du och jag, vi har möjlighet att tänka Guds tankar idag. Och kunna sortera bort de här mänskliga tankarna som vill få oss att förstå oss att vi är ingenting värda. Att det här är vad jag har fått och det här får jag vara nöjd med. När Gud har någonting mycket större för dig. Han kan visa sig att det här misslyckandet som du upplevde kan bli en underbar seger. När han utropade på korset att det är fullbordat och han gav upp andan. Så jublade man i hans fiendeläger att nu, och jublet stannade i halsen på dem. När förlåten brast i templet, marken skakade och döda uppstod. Och en av de soldater som stod där vid korset sa, månne inte denne man har varit Guds son. Vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Men döden kunde inte hålla honom tillbaka. Utan på tredje dagen uppstod han och är idag levande och verksam och vill nå oss i våra tankar. Ska vi be. Tack Herre för att du nåder oss nog, Herre. Tack att du vill så in dina tankar i våra tankar och hjälpa oss att sortera bort alla störande tankar som vill få oss att fokusera på fel saker, Herre. Nu ber jag att du ska hjälpa oss att stänga de här luckorna med inflöden av tankar som är felaktiga, Herre. Och så ber jag att du ska öppna himmelens fönster över oss, Herre. Här och nu, Herre. I Herren Jesu Kristi namn. Och att du ska flöda med fridens tankar över ditt folk, Herre. I Jesu Kristi namn. Jag tar idag makten över dessa ångestens tankar i Jesu Kristinas rens namn. Och jag lyfter dem, Herre, i det namn som är över alla andra namn. Och så förkunnar jag befrielse i Jesu namn. I Jesu Kristinas rens namn. Att du vill ha ett folk som står fritt ifrån dessa orostankar. Och vet att du har fridens tankar och icke ofärdens tankar, Herre. Att det kan vi känna igen dina tankar på. Att det är frid. Det inger oss frid, Herre. Gentemot alla dessa orostankar som idag flödar över oss, Herre. Men nu vill vi ta fatt i dessa fridens tankar. Och låta dessa tankar få bli stadfästa i vårt liv, Herre. Att vi får bli frimodiga, oförfärade, starka. fylld av din kärlek och kraft. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ja, låt oss sitta med förväntan att Gud vill tala. Genom dig kanske. Om det är någon som känner att du har fått en tanke från Herren, så var frimodig. Och så sitter vi bedjande en stund.